I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Morgan, hur mår du?
Ja, om man gör så här. Hör du då att det liksom rosslar i lungorna?
Ja.
Så att det här har varit en riktig pain alltså.
Ja, men det går ju aldrig över ordentligt.
Nej, och men jag har legat däckad 2 gånger på 1,5 månad ungefär. Så att tyvärr, vi skojade sist va? Pratade inte vi om det sist?
Mm.
Om att ställa in.
Jo.
Jag ställde in 3 föreställningar så som himlen.
Och då är det illa, för att du ska göra det så är det riktigt illa ju.
Ja, nej, jag brukar inte ställa in det som om jag inte opererar njurarna eller... Nej, men det är hemskt.
Men vet du vad jag tänker, Morgan?
Nej.
Vad roligt för din understudy.
Ja, så
han
kan...
Han får lov att göra Morgan. Han har fått lov att göra Morgan 3 gånger.
Ja, det har han faktiskt. Fast han gör inte riktigt Morgan, han gör ju Arne.
Ja, han gör ju Arne såklart. Ja,
det var lite roligt om du kom hem hit och lite tog över och körde Morgan.
Ja, det är kanske inte någon skillnad.
Är han duktig på diska? Städa.
Vem utav dem?
Jocke.
Nej, understudyn. Om han skulle komma hem och köra Morgan ett tag.
Ja, du menar så. Det hade blivit för rörigt alltså. En Morgan räcker för mig, tror jag.
Ja. Alltså, Jocke, jag är så otroligt glad efter att jag har Jocke Jennefors som tar över när jag inte riktigt pallar. Jag spelade nu i söndags, så spelade jag... Och då var jag ju inte frisk alltså. Det är ju inget roligt att stå på scenen och veta att man går på halvfart. Men ingen i publiken märker ju egentligen någonting. Det är bara en känsla inne med själv att jag inte kan ge 100%. Man får inte till det precis exakt så som man vill. Men jag har under årens lopp lärt mig att acceptera att det är olika matcher varje gång. Jag tänker ofta så här, elitidrottsmän, du vet, så här som simmar till exempel. De får ett, det kändes inte så jättebra. Fast du vann ju. Ja, fast du vet, det ska vara 3 armtag på varje sekund. Vet du. Annars så, jag fick bara 2,5. Så där kan de ju hålla på och mäta sig själva. Men det är ju ingenting som vi ser eller som någon annan bryr sig om. Utan det är bara någonting som man själv har inne i sitt eget huvud. Mm. Men jag har ju blivit vansinnigt mycket bättre på att acceptera att idag blev det så här. För förut så kunde jag ju gräma mig hur länge som helst åt saker som ingen såg liksom. Men det hänger ihop med den där låga självkänslan att man alltid måste vara bra sådär. Men när man är just sjuk och ställer in då går jag tillbaka till mina gamla mörka rötter.
Vad har du tänkt nu då? När du inte har kunnat spela?
Nej, men det är en känsla. Du vet när klockan går mot 7:30. Och så känner jag, nu förbereds skådespelaren. Nu går publiken in och nu sitter publiken där och har förväntningar. Och det är liksom, det är över 900 personer som betalar sjukt mycket pengar. De har rest från hela landet, de kanske har bokat hotell. Och de har ätit gott innan och du vet, de har så mycket förväntningar. Och så sitter jag här hemma och är förkyld liksom. Och så känner jag att jag sviker dem på något sätt, men... de får ju en fantastisk föreställning ändå, så att det är ju inte det... Men det ligger någonting i en. Så går man så här, nu är den första scenen avklarad. Så att jag är fortfarande där på jobbet fast jag är hemma.
Du har den i dig så i tajmingen liksom.
Det är så...
7:55 ska du in på scen.
Ja, faktiskt, så är det.
Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livsdrömmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen!
Du, testade du några såna här bra huskurer?
Nej, men jag fick en jädrigt bra av Anders Ekborg på teatern.
Ja.
Mm-hmm.
Nejlikor som man ska ta och man biter av den lilla knoppen, rosen, biter av den, spottar bort den lilla knoppen för den är ingen god. Och sen så biter man på, eller inte biter, man suger och lägger den, alltså man låter den där resten av nejlikan ligga kvar i munnen och liksom så här, suga på den lite grann, tugga på den lite så här smått, och sen när den blir lite löst upp sig så kan man tugga, och då rinner så att säga nejlikan ner i halsen. Och det är en liten dunderkul, kan jag säga det. Det var nämligen Nostradamus, säger Anders, han berättade att det är Nostradamus som kom på detta grej. Han var läkare och han klarade sig från pesten då, liksom.
Han borde ju veta.
Någon borde ju veta. att han och Anders, det, alltså,
att de har kontakt, det är fantastiskt, ja, så här på äldre dagar.
Men det var en liten dunderkur faktiskt, måste jag säga.
Och vad hände då? Blir man typ bedövad i halsen, eller den bara liksom...
Jag gick in och sjöng såklart och så fint. Det var väldigt skönt för rösten, för min röst är ju väldigt trött liksom. Nu låter jag ju piggare, men när jag stod på scenen så var det verkligen... Men jag tog de där grejerna och sen så... Gick in och sjöng. Jättefint. Och sen luktar man ju jul också när man går kring där i korridorerna och tuggar på nejlika.
Åh, det måste ju Anna Maria älska.
Ja, faktiskt.
Det är mysigt.
Alltså, apropå jul. Jag vet inte, jag var nästan på väg att ringa dig, Anna Maria. För att jag var iväg sent igår kväll. Jag behövde batterier och sprang iväg till min lokala mataffär. Och där framme vid kassan så brukar de ha lite extra grejsimojs som de vill sälja på en lite extra. Och där låg hur många påsar som helst av skumtomtar.
Ja, men mums. Se där, ja. Det ska börja i tid.
Tycker du det?
Ja, men faktiskt.
Nej.
Jag har varit väldigt så traditionell, och man får inte börja förrän innan, liksom någon vecka innan jul så där. Men jag har ändrat mig. Och nu känns det som, för varje år så känns det som, kan de inte lägga ut snart på IKEA julkatalogen vad det är som kommer komma? Och jag går in och kollar liksom varje dag. Och jag har hittat något, det här har jag sagt till dig, Morgan, men något som vi måste ha när vi flyttar in i huset första julen. Så jag har hittat en tomteskulptur som liksom kommer ut ur skorstenen. Den har paket, den har ljusslingor, det är någon ljudanläggning som spelar bjälleklang och liksom alltså hela köret. Den vill jag ha.
Jag tackar så hemskt mycket våra poddlyssnare för den här tiden som har varit. Det har varit väldigt, väldigt roligt. Men jag tror att...
Nej, men så här, jag ska säga, mitt bästa budgettips inför jul, mitt absolut bästa som har funkat så bra för mig, det är att börja så här tidigt och börja reka och kolla liksom, julstjärnor redan nu och allt sånt där pynt och pyssel och grejer. Därför att sen när det väl är dags, då är jag liksom mätt. Då har jag scrollat igenom liksom allt sortiment som finns.
Men är inte julen förstörd då?
Nej, det är jätteskönt. För att jag har kommit på att, det är liksom, att jag kan njuta av den här fönstershopping. Säger man det när man kollar på telefonen?
Skärmshopping.
Ja, skärmshopping. Att titta och så utan att klicka och köpa. Att jag njuter av det nästan mer. För då får jag inte dåligt samvete sen för att jag har förköpt mig på en massa skit som inte behöver.
Ja, men titta på den där jäkla tomten då ganska många gånger och ganska mycket. För den kommer inte upp.
Jag ska titta på den jättelänge.
Men det jag tänker på nu gällande er, det är ju liksom att kommande jular i huset, det kommer ju finnas så mycket yta att pimpa.
Jag vet.
Hur mycket har du sparat? Jag menar, eller måste du köpa till en massa? Varje rum måste ju ha sitt kit.
Ja, varje rum måste ha sitt kit, så är det ju. Men jag tror faktiskt att jag har. Jag tror att jag har.
Du behöver inte tro, jag vet.
Ja, vi har nog en del.
Vi har ju flera Shoreguard, hela anläggningar fulla med...
Just nu känns det som att vi har lite förråd runt omkring hela Stockholm där vi har vårt julpynt.
Eller ditt julpynt.
Ja, mitt julpynt, okej.
För mig gäller en liten tomte med sån här in i en, så man kan skaka lite snö. Så
en snöglob.
Ja, det tycker jag är gulligt. Ja. Så, tack. Ja, jag måste titta fint. På den. Ja. Ja, men fast det å andra sidan, jag tycker
ju... Du tycker ju att det är mysigt. För det som jag har börjat med att göra, det är att jag ser till att hinna... nu ska jag få hosta ur sig bara. men det jag tycker är mysigt...
Så här ska jag bara säga det. Ja. Förlåt, jag stod i söndag så stod jag när vi sjöng en jättefin så här sång med... och det skulle vara så romantiskt och det skulle vara så fint. Och då stod jag så här... Jag fick en sån hostattack. Och jag tänker att, hela ljudkillen då, som sitter och mixar samtidigt som vi sjunger, han undrar, han måste ju bara undra, men vem är det som låter? Så stod jag i hela sången. Och publiken måste ju, vilket bra komp de måste ha lagt på där.
Men hostade du i takt?
Nej, jag gjorde ju inte det. Det var fruktansvärt.
Vad hette de? Lite som The Real Group.
Bom, bom, dom, bom, bom.
Fast du körde med din hosta.
Förlåt, det var därför jag satt och hostade här. Så tänkte jag att det var precis så som hände när jag körde. Att jag stod i kören.
Just det. Jo, något som du faktiskt också tycker är mysigt, det är att jag har börjat med antingen liksom, det här, jag brukar pynta helgen innan advent. Men det är att antingen när barnen sover, eller att jag ser till att hinna pynta innan de kommer hem från skolan, så att de får liksom den här upplevelsen av att så här, gå upp på morgonen och det bara lyser lite grann, eller lite grann. Ja, det lyser i hela lägenheten helt enkelt av olika ljusslingor, och det sitter tomt där och det är adventskalendrar, och de liksom bara springer omkring och bara ja och bjuder hem kompisar för att visa att så här, kolla det tycker jag är mysigt.
Ja, det är jättemysigt.
Men Camilla, jag måste ju bara berätta att vi har fått ett mejl av Ami.
Mm.
Och jag måste bara berätta lite grann bakgrundshistorien för de som inte har lyssnat på podden. Att för några poddavsnitt sen så pratade vi om Morgans prostatit. Det behöver vi inte gå in i nu.
Nej, men den är mycket, mycket bättre.
Ja, den är mycket, mycket bättre.
Och för er som inte vet vad prostatit är, så kan ni lyssna på ett... Ja, förlåt. Ja.
Men i varje fall. Så det som hjälpte dig mycket, det var att sitta på ett fårskinn som vi hade fått av Ami och Johan.
Och vilka är Ami och Johan?
Ami och Johan, det är släktingar till mig. Och då är det så här, att det här fårskinnet som kom från ett får som jag inte riktigt... Jag kommer inte ihåg vad hen hette, om det var Jocke eller hur det nu var.
Jocke är min understudy, så det kan det inte vara.
Nej, det hoppas jag att det inte var.
Nej.
Men
han är skitbra på att spela Morgan å andra sidan. Men det...
Just det. Vi berättade i varje fall i podden att det hade blivit stulet. Så nästa gång när vi kom och hälsade på Ami och Johan, då hade hon lyssnat på podden och du fick ett nytt fårskinn som nu heter Panda. Så nu sitter du på Panda. Men Ami har ju lyssnat på den här podden såklart. Och hört det här, mina benämningar, vad de här olika fåren har hetat. Hon skriver nu så här. Hej! Nu har vi avnjutit dagens podd. Baglammet hette inte Gösta, inte heller Jocke. Han hette Ture, född 28 april. Din mormors far hette också Ture, men baggen hette Ture för att han var född på Turedagen. Så, nu var det utrett. För övrigt är det härligt med såväl podd som blogg att få följa familjen Dahl Alling i deras öden och äventyr på vägar och på de sju haven, samt i strängningens rök och damm. Kram från Ami.
Tack Ami, Ture var det.
Tack Ami, Ture.
Ture.
Men nu är det någon annan som sitter på Ture då.
Ja, det måste det ju vara.
Någon tjuv.
En tjuv.
Ja. Så Ture-tjuven, om du hör det här, så sitter du på Ture som är...
Född på Turedagen.
På Turedagen efter min mormors far.
Nej, inte efter.
Nej, inte efter.
Det skrev hon ju precis. Du har ju precis läst det. Hon skrev att det inte är född utan döpt efter Ture, för att den föddes på Turedagen.
Just det, så var det.
Ja. Så tjuven, lyssna nu.
Det är Ture.
Det är Ture du sitter på. Du fast den död, vem tacka.
Du har Ture i röven.
Ture. Anna.
Ja, det får du klippa bort.
Apropå din blogg, Anna Maria, som jag verkligen måste få slå ett slag för.
Får man höra slaget?
Och sen för ett tag sedan så skrev du ett inlägg som var som en hyllning till barnmorskor. Du skriver så här. Det var nämligen min barnmorska jag mötte där i mataffären, Kerstin, som hjälpte mig under den där första pirriga, naiva graviditeten med Ville. mellanrummet något år senare och sorgen efter ett missfall. Och sen den oroliga graviditeten med Love.
Mm.
Och då blev jag var tvungen att läsa om ett par gånger. För det där missfallet, det visste inte jag om.
Nej, det känns ju på ett sätt en smula avlägset nu liksom 4 barn senare, men också väldigt nära. Men det är ingenting som vi har ju inte pratat om det så mycket, och vi har inte pratat egentligen så mycket själva om det heller, Morgan, eller hur?
Nej, det har vi inte gjort faktiskt. Men det har ju funnits där i vårt undermedvetna, framförallt i ditt undermedvetna har det ju funnits där väldigt mycket.
Mm.
Och jag vet att det har påverkat dig mer än vad du faktiskt tror.
Ja, det har det nog gjort. Men det var ju så att när Ville var, vad var han då? Då måste han ha varit 2 ungefär. Så ville ju vi få ett syskon till Ville. Och då blev jag gravid ganska snabbt. Men sen, och sen var det liksom precis i... Det var i vecka 12-13 någon gång. Så där, precis när man ska känna att ja, men nu börjar det bli säkert. Och nu, jag vet att det var helg. Jag tänkte att så här, på måndag ska jag liksom berätta för jobbet. Och jag var jätteglad att liksom få berätta det här. Och det var mycket förväntan också hos mig just för att Ville skulle få ett syskon. Men så var det på helgen då också. Så kände jag, så fick jag som så här en liten blödning. Men jag ville liksom inte kännas vid det. Och jag kände faktiskt direkt, för det, man kan ju få det. Men jag kände faktiskt också direkt att det här är inte bra. Och sen fortsatte det. Jag tänkte, och jag sprang på toaletten hela tiden. Och det fortsatte och fortsatte. Och jag kunde liksom inte riktigt. Jag försökte faktiskt förtränga det. Jag vet att jag gick och handlade. Men jag kände att så här, nu måste jag inse att det här inte är bra. Så att jag på kvällen där sen så åkte jag faktiskt till gynakuten. Och då åkte jag själv också. Vilket var så dumt gjort. Men Morgan var ju hemma. Ville var ju liten liksom.
Mm.
Och jag tänkte inte, jag hade inte liksom sinnesnärvaro att liksom fixa någon som kom och var barnvakt åt Ville. Utan åkte in då till gynakuten. Och sen så vet jag att jag satt där liksom. Åh, gud, det är så länge sedan. Men då satt jag där på gynakuten i väntrummet och det var mycket folk och liksom. Och då så känner jag att det är långsamt, att jag börjar blöda mer och att det kommer liksom. Och jag försöker hålla emot på något konstigt vis. Att jag liksom satt och bara knep för att hålla emot då. Men sen så inser jag att så här, det går ju inte liksom. Och jag ställer mig upp och springer liksom fram till en sköterska, och då kommer liksom allting. Och jag bara, det kommer nu. Och det gjorde det ju verkligen med besked. Och jag fick liksom hjälp då in på toaletten. Och det som gjorde mig, eller det som gör mig ledsen nu, är att det jag minns då, det var när jag var där inne på toaletten och ska liksom, jag fick... Mina kläder var helt förstörda, så att jag fick hjälp med då bindor och nya kläder och så. Det var att jag grät så mycket och fattade inte att jag gjorde det förrän jag såg mig i badrumsspegeln.
Mm.
Och då tyckte jag så himla synd om mig själv. Att jag stod där ensam på en toalett på gynakuten och hade förlorat något. Och någonstans så kändes det liksom... För själva missfallet det var inte smärtsamt på det viset. Och någonstans i all den här sorgen som kom så kändes det också naturligt. För att det var något som inte var som det skulle. Men det var väldigt mycket en sorg efter någon som jag längtade efter. En liksom...
Mm.
En person och ett syskon till Ville och en till familjemedlem. Och sen så var de där på gynakuten också. Det var ju sent, det blev ju natt och de var, jag vet, jag fick hjälp av en läkare och så. De var ju också väldigt trötta och jag var också liksom, just att jag inte hade sinnesnärvaro att liksom ringa någon som kom och var med mig. Utan jag fick ligga där på någon brits i något väntrum alldeles ensam. Och sen var det ju bara att liksom, efter undersökningar och så, att ta sig hem. Och då var det ju ändå någonstans som det som gjorde mig liksom, och man hittar ju sin tröst på olika sätt, men det var ju att vi faktiskt hade Ville. Mm. Och att jag gick och kröp ner bredvid honom och så la jag mig så nära honom och tryckte liksom honom mot min mage på något vis. Och kände att så här, jag har ett barn. Och sen tiden som följde efter det är också liksom, jag tycker att, och det kanske handlar om att vi i vårt samhälle, att man inte pratar ju inte om missfall. Det är inte som man pratar om liksom graviditeter eller som vi nämner liksom hela tiden och är liksom levande någonstans, utan missfall är ju ändå fortfarande något som man inte pratar om. Och det jag upplevde var ju en liksom slags fysisk skam. Att jag någonstans skämdes över min kropp. Som inte klarade av det här på något vis. Och att jag var så ledsen för att jag alltid har tyckt att min kropp liksom... men min kropp bär mig och jag fixar allt. Och att jag började liksom... ja, men slå på mig själv onödigt hårt eller på min kropp för att jag inte liksom, för att jag inte mäktade med det här. Så att det var jag har liksom inte tänkt på det på jättelänge förrän vi pratade om det nu, men det var väldigt väldigt sorgligt när jag tittar på det nu. Mm. Eftersom det var några år sedan tillbaka och jag kan bli så ledsen över att jag någonstans satte mig i en så ensam situation. Att jag var väldigt ensam i det här, vilket jag inte behövde vara. Men sen var ju också min liksom, drivkraft att jag alltid ville framåt. Att jag stannade ju inte upp i det, utan jag ville bara bli gravid så fort som möjligt. Och blev ju det. Vi blev ju det väldigt fort efteråt. Och det blev liksom min tröst på något vis. Och sen också att jag liksom någonstans förstod jag själv att jag kan inte hålla på och liksom själv hatar väl att överdriva, men att jag liksom slår ner på mig själv för det här som har hänt. Och vi hade liksom turligt så åkte vi på en resa tillsammans, Morgan, du och jag och Ville, liksom strax efter det här. Och då vet jag att jag bokade in massage nästan varannan dag. Gick ner till stranden och fick massage. Och det var ett sätt att liksom förlåta min kropp på något konstigt sätt. Det är svårt att förklara, men att jag någonstans här, ja men, jag är okej. Det här var något som hände som ändå någonstans var naturligt. Och det har ingenting att göra med att min kropp är dålig eller inte. Så att jag tyckte att den resan kom ganska... ja, det var bra timing på den. Och sen är det någonstans också att vi fick liksom... det känns som att det blev en väldigt lång graviditet med Love. Mm. För det var ju Love som väntade sen. Och lyckan och glädjen över när han kom och att vi liksom blev en familj om fyra. Och då suddades det här missfallet ut. Så att det, men nu när jag tänker på det så sitter det ju där som en sorg. Och jag tycker att det är viktigt att prata om. För det handlar om, ja, dels om liksom familjen, det är ju för dig också, Morgan. Det är något som händer hela familjen. Men det är också en del av kvinnohistoria och av kvinnohälsa som man inte får liksom putta undan.
Nej.
Utan något som man måste prata om.
Men det är ju som jag när jag tänker på det, det är ju liksom många år sedan vi egentligen pratade om det här, men det, man slungas ju tillbaka till det, till den där toaletten när du står själv och känner dig så ensam och lite förnedrad liksom. Att det handlar om ett misslyckande liksom. Och det är så sorgligt.
Ja, det är så sorgligt.
Och det är ju så många kvinnor som går igenom detta.
Men Morgan, hur minns du hur du reagerade när det här hände?
Lite grann. Det är döljt ett litet dunkel faktiskt. Jag är ju ibland inte så bra på att komma ihåg när det är sånt här. Men jag tror inte att jag fick jättemycket information heller. Utan det var mest... det blev ingenting. Det var, jag fick ett missfall och sen så grät du väldigt mycket. Mm. Och vi kunde liksom gråta tillsammans. Men jag fick inte bilden riktigt. Det fick jag senare. Mm. Så fick jag just bilderna av... du portionerar ut din smärta.
ja, det gör jag nog.
För att du vill värna om dina medmänniskor. Så att du berättar inte exakt hur det var, utan du förklarar, och sen blir du ledsen naturligtvis, men sen kom det ju senare då vad som hade hänt, och då blir man ju, jag blir ju så, att jag inte kunde vara där, det känner jag, är den största smärtan, faktiskt.
Mm. Ja, men det är nog också jag som har ju någonstans att jag hela tiden... Ja, okej. Okay. Då var jag med om det här. Då är det dags att bli gravid igen då.
Mm.
Liksom, jag kan på ett sätt så här uppskatta hos mig själv att jag kanske inte ältar så mycket. För att jag kan tycka att det blir liksom en tidstjuv och energitjuv. Men jag tror... det går inte att hålla på så. Jag tror att man behöver älta. Annars blir det som de här... vad heter det? Grodorna på Liseberg. Som man står och slår. Att okej, okay, jag slår och slår och slår för att få ner de här grodorna, men de poppar upp någon annanstans.
Mm.
Så att
det är så konstigt, för det fick jag höra när jag gick scenskolan. Så kom jag ihåg en tjej som heter Petra som gick i min klass. Hon sa hela tiden så här, ja men du måste ju prata om det. Det kommer ju att komma ut någon gång, förr eller senare så kommer du att du kommer att krascha, sa hon alltid till mig. Och jag bara, du, jag kommer inte krascha. Och så fortsätter jag springa. Men det är precis som de här grodorna på Liseberg. De kommer upp ändå. Mm. Så hon hade ju rätt. Jag kraschade ju sen. Och det är ju samma med dig. Hur mycket man än bara försöker stålsätta sig. Jag har inga problem. Det var lite jobbigt just nu. Men nu stänger vi ner inne det. Och sen så går vi vidare. Mm. Och då vet man någonstans att det kommer att komma upp. På ett annat sätt. Det kommer att komma ut. På något sätt kommer det att komma ut. Man vet inte riktigt hur, men det kommer att komma ut.
Ja, men jag känner ju att det har skett ett skift i mig. Att jag innan har så här, skit i det här, nu går vi vidare. Att jag hela tiden rör mig framåt liksom. Och inte ältar. Och liksom så här, det var väl inte så. Jag gräver inte ner med det där. Att jag har tänkt mycket så. Till skillnad från nu, när jag typ börjar googla på, vad heter det, så här, retreats och svetthyddor. Och sitta och gråta tillsammans med andra kvinnor. Och... olika sådana evenemang för att få fatt i mig själv, möta mig själv helt enkelt,
med andra kvinnor i ring.
Men det jag tänker så här, där och då när saker händer, då kanske det är ren överlevnadsinstinkt att man måste stänga av en stund för att orka med det övriga livet. Men sen att man när man känner att kropp och själ är redo för att eventuellt sörja eller bearbeta och så vidare, att man faktiskt då inte stänger av, utan att man då ger sig den tiden att göra det. Och det kan ju komma mycket senare, det vet man ju inte, när det där händer.
Nej, jag har lärt mig det, att riktigt traumatiska saker som hände mig för 20 år sedan, det börjar poppa upp nu. Och då blir man jädrigt förbannad på sig själv. Att jag har liksom stängt inom mig i så länge. Men allting har ju sin tid också.
Mm.
Och det är ju som nu börjar kanske då det här missfallet börja dyka upp.
Mm.
Nu när du är klar med allt barnafödande.
Ja, just det.
Nu kanske det kommer.
Mm. Ja, men precis, exakt. Alltså, dels alltså, att jag tycker att jag ändå vill vara en del i att prata om de här sakerna. Men också att det naturligtvis när jag känner att vi kommer inte skaffa flera barn. Nu ska vi njuta av de här härliga barnen som vi har. Och jag vet att jag kommer aldrig sitta där i väntrummet och hålla dig i handen och vänta på att få gå in på det första ultraljudet igen. Den tiden är över med graviditeterna. Och då blir det någonstans också att jag funderar över vad min kropp har gått igenom. Alla de här från Ville. Och då blir det så här, ja men herregud.
På 10 år, 11 år?
Ja, herregud. Oj. Vad vi har liksom, och vad jag har burit ju. Men det som jag liksom skrev om i blogginlägget, det är just liksom alla de här barnmorskorna som tar hand om oss kvinnor och leder oss igenom alla de här faserna. Och att man faktiskt, som jag kände, att jag har väl något liksom problem ibland med att jag är liksom för självständig och att jag ska fixa allt själv. Men att där få vila i en annan kvinnas händer på något vis. Mm. Och att det är okej och alla känslor är okej. Och jag tycker de är helt fantastiska, alla barnmorskor. Det var ju lite körigt här om veckan med magsjuka och Morgan jobbade kvällar på teatern och ja, det blev lite snurrigt helt enkelt. Och för att göra en lång historia kort så var det ju så, det här pratade vi om i en annan podd, att jag skickade iväg inte bara ett utan 2 sms till Morgan, men de hamnade någon helt annanstans. Och det är ju så att jag är tydligen inte ensam. Våra poddlyssnare har ju faktiskt delat med sig av sina sms-fadäser i våra Facebookgrupp Familjen Dahl Alling. Alltså vi måste faktiskt läsa upp dem, Morgan.
De kommer här. Efter en timmes möte tidigare på dagen med dotterns pedagoger och mentorer, lite lätt emotionellt, så vill jag berätta för sambon hans betydelse för mig. Följande sms skickade jag då. Tack för att du står ut med mig. Jag älskar dig. Varje del från hårstrået till tånagen. Puss från din lilla höna. Och så trycker jag send. Nöjd över min lilla uppskattning och upplevelse av lilla extra fjärilar i magen väntade jag spänt på svar. Efter en stund piper det till i telefonen. Tack, jag tycker vi hade ett bra möte idag. Känns fint att du är ärlig i dina tankar. Men kanske du skickade detta fel. Med vänliga hälsningar, pips, mentor. Åh, skönt.
Åh, jag svettas.
Varje del från hårstrå till tånageln, puss från din lilla höna.
Du fick alltså mentorn. Åh, jag älskar't.
Och den här då? Jag skickade sms till min bästa vän om att min gubbe var på så dåligt humör. 3 minuter gick, sen ringde min man och undrade vad jag menar.
Det var bra. Det kanske var bra att hon skickade fel. Då fick de prata om det där.
Ja. Och den här då? Vad skönt att höra att fler har gjort samma tabbe. Jag fick ett sms av sonen där han frågade om jag kunde hämta honom efter gitarrlektionerna. Och jag skrev, pappa kommer snart, han bajsar. Och skickade detta till gitarrläraren.
Jag älskar den.
Alltså det är så bra. Jag undrar vad hon fick för svar. Hur många gånger har man inte sagt det? Pappa kommer snart, han bajsar.
Alltså, finns det ju folk som har skickat lite ekivoka sms.
Åh, herregud.
Till fel person.
Jag rodnar. Du får läsa den, Morgan.
Ja, Maria har alltså skrivit så här. Jag försökte pigga till vårt kärleksliv lite när sönerna var yngre. Genom att skicka ett sms till min man som var en inköpslista inför fredagsmyset. Men det var ju då fyllt med olika sexställningar, erotiska ord, specifika saker som kvällen skulle innehålla som vi uppskattar, som pussar och smekningar på ställen som jag och han uppskattar. Och jag avslutade listan med köp även hem någon mat som våra killar gillar och som gör dig glad. XXX frugan. Tillbaka kommer 15 minuter senare svar från en av min makes bästa vänner. Låter ju trevligt, men vet inte vad era söner gillar att äta. Kan ju chansa på något, men osäker om din man vill ha med mig. Men kan tipsa om en ställning du missat som ni borde prova. Kompisens namn.
Alltså fy fan!
Jag kunde inte se honom i ögonen på veckor. Och han lyfte gärna upp sms'et fortfarande.
Det förstår jag. Åh herregud. Jag älskar våran grupp. Alltså jag älskar våran grupp som delar med sig. Att man får känna att man inte är ensam om det här med att skicka sms'en lite varstans.
Alltså... just att man går in och skriver i detalj vad man vill göra.
Jag älskar er för att ni skriver så här. Ni är bäst. Men hörni, undrar om inte jag ska gå iväg och inventera vilket julpynt vi har faktiskt.
Så ja, men
att
jag gör det.
Jag tror att jag gör det. Mm. Jag tror jag gör det. Jag säger tack och hej.
Hej.
Vi säger tack och hej. Och så hörs vi igen nästa onsdag. Ska bli kul att höra vad du har i gömmorna.
Ja, absolut.
Jag ska ta och skicka iväg ett sms här nu till lite kompisar.
Ja.
Kram på er.
Kram, hej. Hej.
Kram. Hej.
Hej, hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.